Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänkte jag skulle börja med att ge lite återkoppling på ett par kommentarer jag har fått via lite meddelanden och mejl och sådär. Det har funnits några som tycker att jag skulle kunna vara lite mer personlig och nämna någonting mer om mig själv och sådär. Men jag känner att detta är en historiepodd, så att jag brukar oftast bara gå rakt på sak. Jag tror att jag har fått minst lika mycket feedback om att det är bra att göra det också, så att säga. Så, men om jag ska vara lite personlig så kan jag väl säga att jag sitter här i Falkenberg där jag bor och hoppas på att det snart ska bli lite härligt vårväder. Men utöver det tänkte jag vi hoppar vidare här. Jag har också fått lite återkoppling om att någon tycker att det är trevligt när jag gör, vad ska man säga, lite kopplingar mot nutid och dagsaktuella händelser, höll jag på att säga, men hyfsat aktuella händelser. Och det kan jag väl göra ibland, och ibland kommer de ju lite spontant sådär när jag är lite utsvävningar i avsnittet. Men jag känner väl också att ibland får jag sådana här ryck och spelar in några avsnitt i tät följd, och sen så kommer de ju inte ut, och så kanske det blir ytterligare en paus beroende på, eftersom jag ju ibland inte hittar tid att spela in och fixa lite storpmanus och sådär. Så att det är ju också risk ifall jag börjar lägga in en massa sådana dagsaktuella grejer att det blir väldigt fel tajmat i slutändan. Så att, men jag ska försöka tänka på det också. Annars kan jag ju rekommendera Jakob Stenbergs kongressen-podd. Där får man ju hänga med lite mer i det som händer aktuellt, så att säga. Så att det finns ju andra poddar för det dagsaktuella. Jag tänker mig att Stjärnbaneret är en podd man kan lyssna på om 3 år eller 5 år. Och det är ju fortfarande lika oaktuellt innehållsmässigt, om man säger det så. Men vi rullar vidare här med översiktsserien, tänkte jag. Så att vi kommer vidare på 60-talet här. Och förra avsnittet så pratade vi ju lite grann om Lyndon B. Johnson, som ju tog över efter John F. Kennedy när han blev mördad. Och som vi pratade om, så var ju Johnson en slipad politiker som fick mycket saker gjorda. Han förde ju Kennedys arv vidare genom att få igenom en hel del politik som Kennedy misslyckas med. Men sen så kanske han också är mest känd för att han lanserade en sån reformperiod via sitt krig mot fattigdomen och hans vision då om ett så kallat Great Society, och som ju på många sätt var det största liberala reformprogrammet eller perioden sedan den nya given då. Och idag ska vi se lite grann hur han gör, hur han hanterar medborgarrörelsen, och då kan man väl säga att han gör nästan mer för afroamerikaner än någon annan president har gjort sedan Abraham Lincolns dagar. Men vi ska också titta på Vietnamkriget, som ju långsamt nöter ner och äter upp både Johnson och USA, kan man säga, på många plan. Men om vi börjar titta lite grann på medborgarrättsrörelsen och hur Johnson hanterar där då, så hans föregångare Kennedy hade ju kämpat för att behålla stödet från demokrater i södern då, samtidigt som han försökte göra liksom då symboliska eftergifter för afroamerikaner när det gäller frågan om medborgerliga rättigheter då. Försöka hitta någon slags balans där han inte tappar det här stödet i södern, samtidigt som han ändå gjorde något för afroamerikaner. Det exploderade i början på 60-talet där med medborgarrättsrörelsen. Man började med protester som sådana här sit-ins och freedom rides, och inte minst de här protesterna i Birmingham, så fick ju Kennedy till slut att lite grann ändra sig, med tanke på att demokraterna i södern ändå stoppade väldigt många politiska förslag då. Så i slutet av sitt presidentskap då, eller ja, i slutet av hans liv då, kan man säga, så hade han ju till slut i ett känt tal ställt sig bakom medborgerliga rättigheter då. Och håller ju kongressen på att jobba med ett förslag på en ny medborgarrättslag 1964, och det var ju långt ifrån en självklarhet att det skulle bli något revolutionerande på många sätt. Och kongressen hade ju åren innan röstat igenom liknande lagar, jag tror både 1960 och 63, och det hade ju varit medborgarrättslagar som hade blivit liksom totalt urvattnade och tandlösa innan de röstas igenom då, så att säga. För att annars ser de här mäktiga kongressledamöterna från söderna till att stoppa lagarna om de inte blir urvattnade, så att säga. Och när det gäller den nya medborgarrättslagen 1964 så kämpar ju de här politikerna från söder med näbbar och klor för att försöka hindra att även den här lagen går igenom då. Och medborgarrättsrörelsen fortsätter ju sätta tryck på opinionen i Washington genom bland annat den här berömda marschen i Washington D.C. sommaren 1963 då, som ju är mest känd kanske för Martin Luther Kings I Have a Dream-tal. Och när Johnson tar över som president står ju frågan och väger lite grann så där. Och det är väl här som mer än kanske i något annat fall som Lyndon B. Johnsons slipade kompetens för att driva igenom saker i kongressen kommer fram då. Han är lite slug och driver igenom den här lagen då. Först håller han sig lite grann i bakgrunden och lät liksom liberala ledamöter i representanthuset stärka lagförslaget för att det inte skulle bli urvattnat liksom innehållsmässigt då. Och i representanthuset försökte den här lagens motståndare att dela den här liberala gruppen genom att också addera en paragraf som handlade om inte bara diskriminering av afroamerikaner utan eller på grund av ras då, utan i arbetslivet, utan också addera kvinnor då. Så att det skulle vara en lag som så att säga handlade om diskriminering av både afroamerikaner och kvinnor. Då trodde man på något vis att man skulle splittra den här liberala gruppen, och den här planen från den här söderns demokrater går ju helt i baklås då. Istället röstar representanthuset igenom ett förslag till lag då, som medborgarslag som handlar om att hindra diskriminering både av kvinnor och afroamerikaner, så det blir lite dubbel olycka för södern där. I senaten är ju såklart, det är där den stora striden står, och där blir det ju mer intensivt, och det är där som de här mäktiga demokraterna från södern hade möjlighet att fördröja och förstöra med en sån här så kallad filibuster-taktik då, alltså att man pratar nonstop tills liksom sessionen är över och inte det, man kommer aldrig till omröstning då, så att säga. Och här så backar ju Johnson upp då Hubert Humphreys fight genom att då konstant vägra ge sitt stöd för kompromisser som riskerar att urvattna förslaget, och han räknar med att en ökad press på republikanerna i nordstaterna helt enkelt skulle få dem att överge den här skenheliga alliansen med konservativa demokrater från södern då. Och Johnson träffar ju då den republikanska ledaren i senaten, Everett Dirksen, i Vita huset nästan varje dag. Och till slut så lyckas Johnson övertala honom att tillsammans med andra republikaner göra slut på en 57 dagar lång filibuster från söderns delegater då. Så att man får en majoritet att stoppa det här filibuster-snacket och gå till omröstning. Och därmed så röstas lagen igenom även i senaten då. Och den här medborgarslagen 1964, det är ju den som helt enkelt gick längst ända sedan rekonstruktionens dagar då på 1800-talet efter inbördeskriget då. Och framförallt så var ju den här lagen ett slag mot de här så kallade Jim Crow-lagarna i södern, alltså den här sociala diskrimineringen, den sociala segregeringen, att svarta och vita liksom hålls isär då i form av apartheid-politik. Afroamerikanerna fick nu så att säga lagligt stöd eller laglig rätt till offentliga platser och institutioner på ett sätt som de aldrig hade haft i den segregerade södern helt enkelt då. Även om slaget mot de här så kallade Jim Crow-lagarna och segregeringen i sig då var viktig, så förstod ju också många afroamerikanska ledare att rasismen i södern skulle vara väldigt svår att bekämpa om inte afroamerikanerna fick rösträtt, så att man skulle kunna påverka politik och det offentliga så att säga. 1964 så var ju enbart 2 miljoner av söderns 5 miljoner afroamerikaner i rösträttsålder så att säga registrerade för att rösta i politiska val. Och många som hade lyckats registrera sig vågade kanske inte alltid rösta heller då. Så, och i den djupa södern så var ju siffrorna på många platser horribla. Det är nästan i princip enbart vita röstade då. En sån delstat var ju till exempel Mississippi, där enbart 5% av afroamerikaner var registrerade för att rösta då. Och den här medborgarrättsorganisationen SNCC, alltså studentorganisationen, genomförde en kampanj i delstaten för att öka antalet röstande, och i den här kampanjen så fick de ju hjälp av många vita studenter som frivilligt anslöt sig från norr då. Och den här kampanjen för röstet kallas då för Freedom Summer där 1964, och möttes ju väldigt väldigt brutalt med rått våld från de vita då, och speciellt uppmärksammat så blev ju mordet då av klanen, alltså Ku Klux Klan i Mississippi, av 3 studenter då, en afroamerikan och 2 vita. Och den federala utredningen kallades ju för Mississippi Burning, och det blev ju också titeln på en känd film som säkert många av er har sett med Gene Hackman och William Dafoe då. Utvecklingen i Mississippi blev ett problem för president Johnson när aktivisterna som protesterade för rösträtt för afroamerikaner också skapade något som man kallar för Mississippi Freedom Democratic Party. Alltså man väljer helt enkelt en egen uppsättning av integrerade delegat till demokraternas partikonvent 1964 i Atlantic City. Ni kommer ihåg Johnson ställde upp för att vinna ett eget presidentval så att säga efter att ha tagit över från Kennedy då. Och den ordinarie vita delegationen från Mississippi, de hotade ju om att lämna konventet ifall någon av de här afroamerikanska delegaterna godkändes då. Och efter mycket kompromissande kohandling så lyckas konventet komma vidare så att säga med just att några afroamerikaner får vara med som någon slags observatörer så att säga, men inte kunna rösta då. Och den här så kallade Atlantic City-kompromissen gjorde ju medborgarrättsrörelsen besviken då, hela den här våldsamma sommaren i Mississippi, och så fortsatta eftergifter till vit makt. Det här gör ju att mycket av medborgarrättsrörelsen också radikaliseras på någon gång då, och det börjar sås en liten grogrund för en mer militant nationalistisk afroamerikansk rörelse då. Så. Men 1965 då så hamnar ju staden Selma i Alabama i blickfånget för medborgarrättsrörelsen och även landet i stort då så att säga. För trots att det bodde fler afroamerikaner än vita i staden Selma så utgjorde ju vita 99% av väljarna i politiska val då. SNCC hade ju försökt att organisera protester men motarbetats väldigt hårt då. Och när den 26-årige Jimmy Lee Jackson mördas av delstatspoliser i ett försök att skydda sin mamma och mormor så ansluta sig medborgarrörelsen att genomföra en slags protestmarsch från Selma till Montgomery och överlämna en så kallad petition då till guvernör Wallace då. Och den här kampanjen fick sitt helhjärtade stöd, eller inte helhjärtat, men fick stöd i alla fall från SCLC då, alltså Martin Luther Kings organisation. Och Martin Luther King säger innan protesten att we are not asking, we're demanding the ballot. Sen blir det ju missberäkning för King som känner sig tvingad att inte delta. Guvernör Wallace han förbjöd ju den här marschen som illegal då, så att då är ju läget minst sagt spänt då. Och när den här marschen inleds den 7 mars 1965 så skulle det ungefär runt 650-700 afroamerikanska aktivister korsa en bro i staden Selma. Och där blir de ju brutalt attackerade av 60 delstatspoliser som bar hjälmar och gasmasker och gick loss på demonstranterna då, inte bara med hästar så att säga, ridande liksom, utan även med piskor och batonger som vissa har linnat in i taggtråd och såna här elektroniska, vad heter det, koföser, alltså såna här, ja, såna här typ man kan ge slags verktyg som ger elektroniska stötar som man normalt sett använder på boskap, men som de också då använder mot afroamerikanska aktivister här då. Och de här bilderna när demonstranterna försöker fly för sina liv och brutalt angrips kablades ut på tv och väckte ju avsky i stora delar av landet, även utanför för södern. Bara en vecka senare så höll Johnson ett tv-sänt tal i kongressen där han förespråkade en ny stark rösträttslag som garanterade afroamerikaner möjligheten att delta i politiska val. Och enligt Johnson så var ju händelsen i Selma en lika viktig händelse i landets historia som slagen vid Lexington och Concord som inledde frihetskriget. Vad länge sedan vi pratade om det. Borde egentligen göra någon form av serie om frihetskriget som vi lite schysst hastade förbi så att säga. Och han inledde det talet med att säga I speak tonight for the dignity of man and the destiny of democracy. Och han förnekar. Och att förneka någon så att säga rösträtt av rasistiska skäl var ju enligt honom dead wrong. Så att här är han ju tydlig i sitt budskap då. Och det som framförallt överraskar många är att han avslutar talet med att säga their cause must be our cause too because it is not just Negroes but really all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. Och därefter så adderar han då de här kända orden från medborgarrättsrörelsen and we shall overcome. Och för många afroamerikaner var ju det här häpnadsväckande att få uppleva då en vit president som säger de här orden som normalt kanske kom från Martin Luther King då så att säga. Så det här blir ju ett stort ögonblick för väldigt många afroamerikaner. Och efter att åter ha liksom manövrerat och påverkat kongressen och återigen tvingat den här Dirksen att avsluta en filibuster från Söderns delegater så kunde ju Johnson i augusti skriva under Voting Rights Act 1965 då. Och det är ju en lag som förbjöd såna här språk- och lästester och annat som var liksom verktyg som användes för att hindra afroamerikaner från att registrera sig och rösta i politiska val. Dessutom öppnades ju upp då i den här lagen för att ha federala tjänstemän på plats för att involveras vid rösträttsregistrering och val och sånt så att man kan garantera rösträtten då. Och den här lagen får ju långtgående konsekvenser. Antalet afroamerikanska liksom, rösträttsregistrerade väljare ökar ju lavinartat i södern. Så bara på 3 år till exempel så tiodubblades antalet i bara det så att en Mississippi då. Så en Johnson som är en man från Texas gjorde alltså nästan mer för afroamerikanern än någon av sina föregångare tillbaka till Abraham Lincolns dagar då. Man ska också komma ihåg att de här medborgarrättsliga lagarna kom under hans, alltså Johnsons första tid i Vita huset då. Parallellt med många av de här förslagen inom ramen för Great Society. Så i sin helhet så är ju Johnsons facit på den inrikespolitiska fronten imponerande. Hans erfarenhet och färdighet i det politiska spelet och kongressen hade ju varit väldigt avgörande. Och det är ju många presidenter både före honom men också efter honom. Alltså före till exempel Kennedy och senare presidenter som Jimmy Carter och Barack Obama som skulle ha minst lika stora förhoppningar och visioner kanske som The Great Society men som saknade Johnsons praktiska förmåga att driva igenom sin politik.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så som jag sett, så var ju president Lyndon B. Johnson minst sagt erfaren när det gäller kongressarbete och inrikespolitik och så vidare när han tog över Vita huset. När det gäller utrikespolitik däremot var det ju nästan tvärtom. Han hade ju väldigt liten erfarenhet av internationella frågor. Utrikespolitiskt hade han därför som en strategi att även där i mångt och mycket förvalta Kennedys arv då, kan man säga. Men han var ju också lite ivrig och visade sig som stark och handlingskraftig även på utrikespolitiska området. Lite grann så som Kennedy hade varit i samband med till exempel Berlinmuren och Kubakrisen då. Och ett uppror i den Dominikanska republiken gav honom ett tillfälle att agera ganska tidigt utrikespolitiskt då. Dominikanska republiken hade sedan 1961 upplevt revolt och inbördesstrider och mellan olika grupper, och när en vänsterorienterad nationalist, Juan Bosch, var på väg att ta makten så menade USA att han syftade till att etablera en slags pro-Castro-kommunistisk regim då, och det gör att Johnson skickade dit 30 000 amerikanska trupper för att hindra det här och återställa ordningen. Och den här händelsen blev tyvärr inte någon direkt boost av Johnsons status inom utrikespolitiken. Hans rättfärdiga av insatsen var ju minst sagt luddig, och alltifrån argument om att rädda amerikanska turister till tveksamma lista över kommunister bland rebellledarna gjorde att många tyckte att det här kanske inte var den bästa internationella insatsen som USA stått för. Johnsons utrikespolitik skulle ju dock präglas framförallt utav den pågående konflikten i Vietnam då. Och på tal om att föra Kennedys arv vidare, så där ärvde ju Johnson ett redan stort åtagande från USA om att stödja den här antikommunistiska regimen i Sydvietnam då, i konflikten. Och till en början så kände sig Johnson tvingad att fortsätta lite grann på den linjen som Kennedy slagit in. Och han fortsatte att skicka sina militära rådgivare och ge ekonomiskt stöd och så vidare. Och Johnson menar att det var upp till sydvietnameserna själva att vinna kriget. Men det sydvietnamesiska styret var ju väldigt kaotiskt, och många militära rådgivare förespråkade ju en form av eskalering från USAs sida. Och för att delvis blicka dem så gav han tillåtelse till hemliga amfibieoperationer i Tonkinbukten. Och det ledde ju fram till den kända händelsen när fartyget Maddox ska ha attackerats av nordvietnamesiska torpedbåtar under sitt underrättelsearbete den 2 augusti 1964 då. Båten kom ju undan den gången, men bara ett par dagar senare så reagerade Maddox och ytterligare ett amerikanskt fartyg då på sonar och radar, och så att man trodde man helt enkelt var anfallen och öppnade eld mot nordvietnamesiska båtar i bukten då. Dagen efter så proklamerade ju Johnson att amerikanska patrullbåtar hade blivit attackerade av Nordvietnam på internationellt vatten i den här Tonkinbukten då. Senare information väckte ju ganska stora tvivel på tillförligheten i de amerikanska rapporterna om de här så kallade attackerna. Johnson själv uttryckte tvivel. "For all I know, our navy might have been shooting at whales out there," säger han i ett senare läge där. Men där och då så tvivlade väldigt få amerikaner på presidentens beskrivning av händelsen och som ett allvarligt och aggressivt angrepp av Nordvietnam då. Och det här gör då att kongressen med ganska stort stöd och nästan totalt stöd med siffrorna 416 röster mot 0 i representanthuset och 88 röster mot 2 i senaten röstade igenom den ganska kända resolutionen då, Tonkinbukts resolutionen som gav presidenten rätt att så att säga take all necessary measures för att försvara amerikanska trupper och som det står då prevent further aggression i Sydostasien. Och i Johnsons ögon var det ju någon slags legalt godkännande för att just kunna eskalera insatsen i Vietnam. Men eftersom både han och hans föregångare redan vidtagit bombningar och annat, så var det ju kanske inte, alltså egentligen ett nödvändigt godkännande på ett sätt. Men man kan väl säga att den här resolutionen kanske snarare var lika mycket riktad till den republikanska oppositionen, så att de inte skulle kunna anklaga honom för att vara soft och därmed liksom ta en kampanjfråga från Barry Goldwater och även då att visa Nordvietnam då, som skulle övertygas om att USA var beslutsamma då, så att säga. Just där och då ansåg sig inte Johnson behöva eskalera kriget sådär jättemycket, men det skulle ju ganska snart förändras då. Och Johnson tycks ha sökt efter någon slags dramatisk händelse och kongressens support för att mer ha ryggen fri då. Han menar när resolutionen gav honom enormt handlingsutrymme, eller som han uttryckte det själv, like grandma's nightshirt, it covers everything, säger han. Den fullskaliga amerikanska involveringen i USA och eskaleringen av kriget kom ju smygande under 1965 då. Det sydvietnamesiska ledarskapet blev ju allt svagare med kaos i Saigon och huvudstaden, och det kommunistiska militära hotet blev allt starkare, och det gör ju att USA successivt börjar ta allt större ansvar för att bekämpa då grillan Viet Cong. Och efter en kommunistisk attack mot en amerikansk militärbas i Pleiku i februari 1965 så kunde ju McGeorge Bundy, som besökte platsen, rapportera om att om inget gjordes så riskerade kriget snart vara förlorat då. Och presidenten tog den här anfallet mot militärbasen som en orsak att beordra det amerikanska flygvapnet att börja bomba depåer och transportleder som förde med militära medel från Nordvietnam till den här grillan i syd då. Och det blev ju egentligen starten på ett bombande som sen inte slutade förrän 1972 då egentligen. Rolling Thunder brukar de här bombningarna kallas då. I mars 1965, en månad efter det här, så satte Johnson in 2 bataljoner av amerikanska marinsoldater i Sydvietnam då. Till en början på defensivt uppdrag och skydda flygbaser då. Och antalet amerikanska militärer på plats hade då kommit upp till ungefär 100 000 man då. Johnsons rådgivare var ju emellertid inte riktigt överens då. Försvarsministern McNamara, han argumenterade ju för att antal soldater borde fördubblas då. Ordföranden i Joint Chiefs of Staff menade att you must take the fight to the enemy. No one ever won a battle sitting on his ass. Men det fanns också en annan rådgivare inom administrationen, George Ball, som varnade för att en eskalering av kriget skulle leda till nationell förödmjukelse, att man borde välja någon form av politisk lösning. Och han säger till presidenten att han hade serious doubt that any army of westerners can successfully fight orientals in an Asian jungle. Så att där har man ju motpolen då, så att säga. Och Johnson, han våndas lite fram och tillbaka över vilken väg han ska gå. Han är livrädd att starta något som landet inte skulle kunna slutföra på ett par tre år då. Men i slutändan så såg han att bästa valet var att ändå att eskalera insatsen på plats i Vietnam då. Ett begränsat krig som han ville ha då på något sätt. Han ville varken lida någon förödmjukande reträtt från Vietnam och heller inte bli den som startade tredje världskriget. Så det blir liksom en slags eskalering, men inte enorm eskalering då. Och en sak som ju hela tiden väger tungt för Johnson är ju att han inte vill bli ansvarig för att, så att säga, inom citationstecken förlora Vietnam på samma sätt som Truman beskrevs hade förlorat Kina då. På inspelningar från Vita huset som släpptes så sent som 2001 så hör man ju bokstavligt talat hur Johnson våndas då. Han hörs beskriva sig själv som depressed och scared to death över att Vietnamkriget kommer att ge dåliga följder för honom, och det är ju faktiskt så som det kommer att bli i slutändan också då. Sommaren 1965 gick presidenten öppet ut och meddelade att amerikanska soldater skulle ta ett större ansvar i konflikten, och han använde den här Tonkinbuktsresolutionen och frågade egentligen aldrig folket eller kongressen då. Han är lite samtidigt rädd hela tiden för att ta fokus från den visionen om Great Society och alla inhemska reformer då, och det gör att han vägrade erkänna eller offentliggöra i vilken omfattning han eskalerade kriget då. Men han eskalerade rätt så ordentligt här då. I slutet av 1965 så hade USA 180 000 soldater på plats, och därefter så går det successivt uppåt ganska snabbt. Och 1966, året därpå, så hade ju antalet soldater fördubblats igen då. I slutet av 1967 hade USA 500 000 man på plats då. Och redan 1966 hade 4 000 amerikanska soldater dödats då. Och det är ju knappast Johnsons fel att USA var på plats i Vietnam. Både Truman, Eisenhower och Kennedy hade ju tagit successiva och viktiga steg för att involvera USA i kriget då. Men man får ändå säga att det var Johnson som är ansvarig för att eskalera konflikten så här rejält då, och att använda hemliga operationer och också ansvarig för att börja vilseleda opinionen samtidigt som han vägrade att erkänna att han dragit in landet i ett åtagande som var ett farligt och kanske hopplöst krig då, så att säga. Under de kommande åren så var USA indraget i ett intensivt krig i Vietnam som bara som bäst lyckades egentligen hindra en kollaps och kommunistseger då. USA hoppas ju att man skulle kunna åsamka fienden mer skada än de kunde uthärda i Vietnamkriget, men gerillan Vietcong tillsammans med Nordvietnam visade sig kunna uthärda enorma lidanden och i slutändan åsamka snarare de som fienden mer skada än vad USA kunde uthärda då. Kriget brukar beskrivas som att USA fastnar i en quagmire, alltså någon form av lera eller träsk. Och i själva verket så är det ju en slags djungellandskap som man fastnar i då. Och ett problem med amerikanska strategin, det var ju de här bombningarna. USA hoppas ju kunna bomba sönder Nordvietnam och förinta deras krigskapacitet och strypa deras leverans av krigsmaterial till grillan i söder och liksom skicka en klar signal till befolkningen i norr då. Men Nordvietnam var ju inte ett modernt industrisamhälle på det viset utan snarare någon slags fattigt jordbruksland. Och man var ju också relativt framgångsrika med att gömma sig och skapa tunnlar för viss produktion och förråd som var svåra att se och bomba. Och en stor del av deras krigsmaterial är ju inte heller producerat på plats utan det kom ju helt enkelt från Kina och Sovjetunionen som 1967 levererade runt 6 000 ton dagligen då. Och den här Ho Chi Minh-leden där man för material söderut till grillan, den flyttades ju effektivt för att döljas från USA. Då. Så fiendens krigsförmåga slogs därmed aldrig ut av bombningarna. Istället så bidrog ju snarare amerikanska bomber snarare att skapa civila offer då. Man brukar uppskatta kanske runt 100 000 och i förlängningen att då också skapa en beslutsamhet bland den nordvietnamesiska befolkningen. Så att bombningarna blir ju liksom kontraproduktiva på många sätt då. Och lika dåligt som bombningen av Nordvietnam funkade, lika dåligt gick själva krigsinsatsen på marken i Sydvietnam också då. Vietcong i grillan förde ju ett klassiskt grillakrig och var ju väldigt rörliga i sina positioner och ägnade sig åt att gilla fällor och ligga i bakhåll och så vidare. Och ytterligare ett problem med den amerikanska strategin var ju det så kallade pacificeringsprogrammet. Alltså tanken var ju att pressa bort grillan i syd och sen pacificera regionen och vinna befolkningens stöd. Men att vinna lokalbefolkningens hjärta och hjärna var ju liksom lättare sagt än gjort då. Istället byttes det i praktiken ut mot en strategi av omförflyttningar då. Men människor och hela byar förflyttas och stora landområden förstördes och avbefolkades. Så redan 1967 så hade 3 miljoner människor flytt landsbygden till en fattigdom i städerna istället då. Och general William Westmoreland som ledde krigsinsatsen, hans taktik som brukar kallas för search and destroy, passar ju den här situationen väldigt illa då. Genom att använda amerikansk överlägsenhet i eldstyrka så led ju också civilbefolkningen stora förluster och taktiken ledde ju till övergrepp och katastrofer och senare massakrer. Och istället för att vinna lokalbefolkningens stöd så drevs ju många istället rätt i famnen på grillan Vietcong som växer sig allt starkare då. Och paradoxen i hela den amerikanska krigsföringen uttrycktes ju väldigt väl av en militär som fällde de befängda orden: "It became necessary to destroy the village in order to save it." Och det, då förstår man hur paradoxal taktiken är då. Och den här förhoppningen som Westmoreland hade var ju att fiendens förluster varje månad skulle till slut överstiga deras förmåga att rekrytera nya soldater. Men den liksom befängda förhoppningen uppnåddes ju aldrig då. Så trots en halv miljon amerikanska soldater på plats så lyckas inte USA besegra fienden. Trots luftherraväldet så var det kommunisterna som bestämde när och var man skulle strida på många sätt. Och som bäst hade USA uppnått ett slags blodigt dödläge som bara ökar motståndet mot kriget på hemmaplan då snarare. Och det här militära misslyckandet i Vietnam var ju en mix av lite klassiska amerikanska misstag under kalla kriget. Och för det första så lät man sig förblindas av sin liksom fundamentalistiska antikommunism genom att liksom hela tiden överskatta Sovjetunionens och Kinas aggression och drog liksom på lite för stora växlar kring den här dominoteorin då. Och för det andra så uppskattar man liksom den lokala nationalismen på plats då. Och när kriget drog ut på tiden så ville ju många öka de militära insatserna, men Johnson mindes ju också Koreakriget och fruktade ju att ytterligare eskalering kan ju i värsta fall då dra in Kina i kriget då. Dessutom fruktade han att liksom ytterligare eskalering också skulle vara förödande för alla protester på hemmaplan också. nordvietnamesiska generalen Giap förutspådde att i takt med att amerikanska soldater dog så skulle deras, så att säga, mödrar vilja veta varför. Han får ju ganska mycket rätt i det här. Alltså, fram till 1965 så var det väldigt få amerikaner som öppet visade någon motstånd till Vietnamkriget, speciellt i politiska kretsar. Då. Men i takt med att kriget fortgick utan att verka kunna avgöra, så i takt med att amerikanska soldater offrades så steg protesterna då. Redan 1967 så var protesterna stora bland studenter, och deras motstånd mot draften då, alltså värnplikten, och kriget började bli en allt starkare rörelse då. Och det genomförs väldigt mycket sådana fredsmarscher som protest mot kriget i städer som både Washington DC och New York och så vidare. Det fanns också ett antal journalister som började bli kritiska, särskilt de som hade besökt Vietnam och upplevt hur situationen var på plats då. Deras reportage började avslöja brutaliteten och hur illa kriget gick egentligen då. En viktig person i kritiken mot kriget var senatorn William Fulbright, också från Arkansas, som var ordförande i senatens kommitté för internationella relationer. Från januari 1965 började han vädra sitt missnöje mot kriget och började hålla kritiska och tv-sända kongressförhör för att kritisera kriget. Och han får då uppbackning av andra senatorer i kommittén, bland annat Robert Kennedy som nu var senator från New York då. Så Johnson får ju allt hårdare kritik för kriget, och han fick ju också allt svårare att kunna finansiera både liksom sin satsning på Great Society och insatsen i Vietnam då, för båda de här insatserna förbrukar ju väldigt mycket av den federala budgeten då. Och en oroande faktor var ju en stigande inflation som legat på ungefär 2% i början av 60-talet, men som 1967 började stiga, och 1969 så var den uppe i 6%. Johnson tvingades ju då be kongressen om skatteökning för att undvika ytterligare högre inflation, men kongressen krävde då samtidigt att de här Great Society-programmen minskade med 6 miljarder. Så här sitter ju Johnson lite grann i en situation där han inte både kan ha kakan och äta den då. Ett tämligen meningslöst krig i Sydostasien urholkar liksom visionen om ett bättre USA enligt den här Great Society-tanken. Så man kan säga att det Johnson har gjort här är att dra på sig liksom ett tvåfrontskrig, och istället för att vinna något av krigen så förlorar han egentligen både kriget, det riktiga kriget i Vietnam, och även det han kallar för kriget mot fattigdomen då, därför att pengarna räcker helt enkelt inte till både Great Society och en seger i Vietnam. När Doris Kearns skrev en biografi om Johnson och intervjuade honom så sa han lite talande att that bitch of a war, att det helt enkelt skulle förstöra the woman I really loved, the Great Society. Så att det här är väl en stor sorg för Johnson att han inte riktigt kan gå i mål med the Great Society tack vare Vietnamkriget på många sätt. Och Johnsons problem har ju, kan man säga, bara börjat. Vi kommer att se om några avsnitt att det bara blir värre då. Men nästa avsnitt ska vi kolla lite mer på protesterna mot kriget och även andra typer av protester och motrörelser. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.